Herren är med dig, du tapper stridsman. Och strax senare så vänder sig Herren till Gideon och säger: gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Och Gideon, han svarade: å Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga i Manasse, och jag är den yngste i min fars hus. Men Herren sa till honom: jag är med dig, och du ska slå midjaniterna som en enda man. Och Gideon svarade honom: om jag har funnit nåd för dina ögon, så ge mig ett tecken att det är du som talar med mig. Gå inte härifrån förrän jag kommer tillbaka till dig och bär fram min offergåva och lägger den framför dig. Och han svarade: jag stannar tills du kommer tillbaka. Det här tycker jag är ett fint möte med Gud, där vi får berätta att, men Gud, nu behöver jag tecken från dig. Vänta lite här, så ska jag bara ordna lite saker. Och hur Gud säger: men jag stannar kvar här. Herrens ängel säger: men det är lugnt, jag väntar här tills du är tillbaka. Jag har ingen brådska någonstans, utan jag har tid att möta dig. Och så lite strax senare så säger Guds ängel till honom: ta köttet och det osyrade brödet och lägg det på berghällen där och häll spadet över det. Han gjorde så, och Herrens ängel räckte ut staven som han hade i handen och rörde med spetsen vid köttet och det osyrade brödet. Då slog det upp eld ur klippan och förtärde köttet och det osyrade brödet, och Herrens ängel försvann ur hans åsyn. Den här ängeln visar att han var Gud, att Gud var med. Visar att det är lugnt. Du tappre stridsman, jag är med. Gud själv går bredvid. Och när Gideon såg att det var Herrens ängel, sa Gideon: ve mig, Herre Gud, jag har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte. Men Herren sa till honom: frid var med dig, var inte rädd, du ska inte dö. Och då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det: Herren är frid. Han behövde få möta Gud, och han behövde få se tecken. Och Gud lät honom få göra det. Och så nu ska jag bara se här så att jag är på rätt ställe med er. Ja. Sen får han i uppdrag att visa i där de bor att Baals altaret ska bort, ett nytt altare åt Gud ska byggas, offer ska göras. Och Gideon går ut och gör det här. Han gör det på natten, för att han är lite orolig så där: vad ska hända? Hur kommer de andra reagera? Och de får veta att det är Gideon och tänker att de ska döda honom, men det löser sig så att han blir inte dödad. Men Gideon, han verkar vilja göra det Gud vill att han ska göra. Men han verkar också verkligen, verkligen vilja veta att det är Gud som är med honom. Han verkar kanske vara lite av en orolig själ som funderar: men vem är jag? Kommer jag klara det här? Och många av er har säkert hört om när Gideon lägger fram ullen. Fortfarande i Domarboken 6, men nu vers 36 och framåt, så står det så här. Gideon sa till Gud: om du verkligen vill att jag ska rädda Israel genom min hand, som du har lovat, se du här. Jag lägger ut det här nyklippta ullen på tröskplatsen. Om det kommer dagg bara på ullen, medan marken förblir torr runt omkring, då vet jag att du tänker rädda Israel genom min hand, som du har lovat. Och det blev så. När han tidigt nästa morgon kramade ur ullen kunde han pressa så mycket dagg ur den att den fyllde en skål med vatten. Gud var med. Har ni varit med om det här? Jag tror inte någon av oss har varit med om det. Att allt är torrt, men ullen är blöt. Och här tänker man sig, men Gideon, nu har du fattat. Gud vill verkligen använda dig. Men Gideon sa till Gud, låt inte din vrede brinna mot mig om jag talar än en gång. Låt mig få försöka bara en gång till med ullen. Gör nu så att bara ullen förblir torr medan det kommer dagg överallt på marken. Gud gjorde så den natten. Bara ullen var torr medan det hade kommit dagg överallt på marken. Nu kan man ju börja tänka att nu borde han verkligen känna sig trygg med Gud. Han borde väl liksom, han har sett Herrens ängel, han har fått tala med Gud, han har fått två jättetydliga tecken. Och nu börjar han våga gå, våga tro på det här. Och så ska de ut i strid. Och vi hoppar fram till nästa kapitel. Och då säger Herren till Gideon, folket som följer dig är för många för att jag skulle vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel kan då berömma sig mot mig och säga, min egen hand har frälst mig. Meddela nu folket att den som är rädd och förskräckt kan vända om och skynda sig bort från Gileads berg. Då vände 22 000 man av folket tillbaka och bara 10 000 stannade kvar. Ganska stort tapp i styrka där när man ska ut och slåss. Men Gud talar och Gideon följer. Men Herre sa till Gideon, folket är fortfarande för många. 10 000 man är de nere på nu. Och så kommer en sekvens där de ska gå och dricka vatten. Alla soldaterna. Eller alla som följer. Och så säger Gud till Gideon att jag ska säga vilka som ska få vara med dig. Och vilka som ska gå hem. Och så har de gjort det här lilla testet. Där Gideon har stått och kollat på vem som dricker på vilket sätt ur vattnet. Och så har han skilt dem åt. Och så säger Gud till Gideon, med de här 300 männen som läppjade av vattnet ska jag frälsa er och ge midjaniterna i din hand. Alla de andra kan gå hem var och en till sitt. De var 32 000. De blev 10 000. Och så blev de 300. Alla andra böjde sig ner på knä och drack direkt ur vattnet. Men de här som tog upp handen med vatten till munnen, de fick vara kvar. Och nu är de bara 300 kvar. Och Gideon hoppas, tror, önskar. Med hela sitt inre så tänker han, det måste hålla det här nu. Det måste vara Gud som har sagt detta. Och så i vers 9-11. Så den natten sa Herren till Gideon, res dig och gå ner mot lägret, för jag har gett dig i din hand. Men om du är rädd för att dra ner, så gå ner till lägret med din tjänare Pura och hör vad de säger där. Då ska du få mod att dra ner mot lägret. Gideon, kan man tänka här att han skulle gå direkt? För att han hade fattat mod. Men Gud känner hans hjärta. Och vet nu att ja, men han kanske behöver ett tecken till. Han kanske behöver ännu lite mer tro på att det här kommer att hålla. Så han drar ner tillsammans med sin polare här. Och så får de i det här höra en dröm som en annan uttyder. Och som slutar i att det kan inte betyda något annat än att israeliten Gideons, Joars sons svärd. Gud har gett midjaniterna och hela lägret i hans hand. Och här kommer en uttydning på drömmen som Gideon får höra, att hela allting är Gideons hand. Gud har sänt honom dit. Om du är lite rädd, så gå dit och kommer du ha mod. Och nu har Gideon mod. Så börjar arbetet. Han har de här 300 männen framför sig. Han delar upp dem i tre delar. 100 personer i varje. Han sprider ut dem. Han ger dem instruktioner på vad de ska göra. Och så när det är natt, när det är mörkt, så händer detta. Alla tre grupperna, alltså de här hundratalsgrupperna, blåste i hornen och slog sönder krukorna. De grep facklorna med vänster hand och hornen med höger hand och blåste i dem och ropade: Herrens och Gideons svärd. Och medan de stod stilla, var och en på sin plats, runt omkring lägret. Då började alla i lägret att irra omkring och skrikande ta till flykten. När de 300 hornen ljöd vände Herren den ena svärd mot den andra i hela lägret. Och de som var i lägret flydde. Här har vi 300 män som ska anfalla ett helt läger fyllt av midjaniter. Och genom Gud så blir det möjligt. Gideon har placerat ut dem strategiskt. Fått gett dem liksom, vad säger man? Rekvisita känns fel ord. Men horn och krukor och allt. Och de står fasta på sina platser och gör vad de har blivit tillsagda. Och det skapar kaos. Midjaniterna tror att de är precis överallt. De är mitt ibland oss. Vi kommer aldrig klara det här. De är för många. Och genom ett kaos så flyr de, vänder svärd mot varandra. Och vem kan ta åt sig äran av det här? Jag är inte en hel styrka på 32 000 man. Utan Gud får äran. Gud verkar och gör. Gideon följer. Han lyssnar på vart Gud leder. Han följer. Och Gud använder honom. I Hebreerbrevet 11 så får vi läsa om trons vittnen. Här radas oändliga människor upp, känns det nästan som när man läser det. Ja, det är här någonstans. Så många människor som är trons vittnen. Och i vers 32, när de har liksom jobbat igenom jättemånga av de här personerna, så står det så här: vad ska jag säga mer? Nej, vad ska jag mer säga? Tiden räcker inte för att berätta om Gideon, Barak, Simson, Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejonskap, släckte rasande eld och undkom svärdets ägg. De var svaga men fick kraft. De blev starka i strid och drev främmande härar på flykt. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Ja, här är jag. De här vittnena, de hade blicken fäst på Gud. De som det berättas om i trons vittnes kapitlet, de har blicken fäst på Gud. Det händer mycket runt omkring dem, men oavsett vad som händer så har de blicken fäst på Gud. Det blir fel ibland, men de vänder tillbaka till Gud. Och Gud använder dem. Gud gör sitt verk genom dem. Och de får vara med och vittna om att Gud har all makt i sina händer. Han är den bäste. Och Hebreerbrevet berättar för oss att om vi nu ser alla de här människorna, låt oss då ha våran blick fäst på Jesus. Så att vi också kan vara vittnen. Så att Gud också kan använda oss. Jag har gått och nynnat på en sång den här veckan när jag har förberett den här predikan. Från Zakaria 4:6. Varken genom styrka eller makt, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Inte genom dig och mig, men genom att Gud är Gud. Inte genom din och min berömmelse, vad vi klarar av, vad vi kan åstadkomma, om vi får med oss tillräckligt mycket människor med oss. Utan det är bara Guds ande som gör verk. Han är den som ska få all ära. Han ska få all berömmelse. Gud använde Gideon. Trots att Gideon var av den minsta ätten. Han var den yngste i sin familj. Nu spelar det kanske mindre roll om du inte är född in i kungahuset. Men på den här tiden var det viktigt. Vem som var först född. Och det var en hierarki. Och Gideon var den yngsta i sin familj. Men ändå var det honom som Gud kallade. Det finns många sådana exempel. Och Gideon, han var inte en person som bara hörde Gud och sa okej, vi kör. Utan han behövde många gånger bekräftelse. Tecken på att ja, men du Gud, du är med mig. Och Gideon, han blev av med sina mannar. Allt som han kanske hade tänkt att ja, men, ja, det kommer gå bra i alla fall. För jag har ju 32 000 mannar och Gud med mig. Men så slutar det med att han står med 300 mannar. Men med Gud. Och han var rädd. Men han fann mod. Vi har lite att lära av Gideon, tänker jag. Vi är ju brustna människor. Vi är operfekta. Vi kan inte allt. Vi är inte felfria någon enda av oss. Men det finns nåd. Det finns en Gud som älskar oss. Och jag är helt övertygad om att Gud vill använda dig och mig. Att du är älskad just precis som den du är. Med allt vad som är gott i dig. Med allt vad som är perfekt i dig. Allt det fantastiska som du har att ge. Men du är också älskad för de sidorna i oss som inte alltid är perfekta. Där Gud säger till oss att ja, men här kanske du behöver jobba lite på självbehärskning. Här kanske du behöver jobba lite på tålamod. Här kanske du behöver jobba lite på att visa godhet. Men du är älskad. Och så har vi en nåd som verkar. Där vi har en Gud som har kommit ner hit till jorden. Felfri. det perfekta offerlammet som dog på ett kors för att du och jag ska vara rättfärdiga. Inte i oss själva, inte av att vi kan göra det. Precis som med Gideon så säger Gud till oss att ni kan inte göra det själva. Ni ska inte ha äran av det. Men jag gör det. Jag kan göra det. Jag har makten i mina händer. Nåden verkar. Du blir upprättad. Du blir renad. Du blir perfekt. Genom att Gud verkar. När vi faller, när det brister, när livet går fel, så finns nåden. Och vi får vända oss till Gud igen och säga: Gud, här är jag. Förlåt för det som blir fel. Jag vill rikta mig mot dig, Gud. Och så får vi ha blicken fäst på Jesus. Där Jesus gör saker genom oss. Där vi får blicka på honom och se vad är sanningen, vad är rätt riktning, vart leder vägen. Det är många vägar som drar åt olika håll, men vart är Gud? Vi behöver hålla blicken fäst på Jesus. Och när vi gör det, när vi har Jesus som liksom den som får vara centrum i våra liv, som våra liv utgår ifrån, då får du vara ett redskap i hans hand. Då vill Gud använda dig och mig. Inte i det att vi kommer vara världsbäst på saker, men i det att Gud använder brustna människor för att lyfta fram sitt verk. I det att Gud som har all makt i himmel och på jord kan använda vilken människa som helst för att spränga fram hans rike i den här världen. Gideon, han fick vara en människa som verkligen fick gå fram och slå ut midjaniterna. Det kommer mer om ni läser vidare i kapitel 8 där. Gideon fick gå med Gud. Och där Gud verkligen visade att hans makt och styrka är det enda som funkar. Och vi får gå med Gud. I det att vi inte är perfekta. I det att vi inte kan allt. Så har vi en Gud som kan det. Som använder oss. Varken genom styrka eller makt, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Det är han som gör, det är han som verkar. Jag tror ibland att vi tänker att vi inte har rätt förutsättningar. Att vi inte kan tillräckligt mycket, att vi känner att vi är begränsade på olika sätt. Men jag tror att Gud säger till oss att vi behöver inte ha förutsättningarna. Vi behöver inte kunna allt. Det ligger inte på oss. Utan det är Gud som verkar. Det är han som gör. Så när Gud lägger någonting på ditt hjärta, när du kanske möter någon som säger att men skulle inte du vilja vara med på det här? Och du tänker att jag är inte bra nog. Det här klarar aldrig jag. Så kom ihåg att det är Gud verkar. Det är Guds ande som gör. Och jag tror att om vi har blicken fäst på Jesus, inser att vi är brustna människor allihopa som gör vårt bästa för att följa Jesus, och är öppna för att vara redskap för honom, då kommer vi få se Gud göra saker. Kanske genom den människa som du också i ditt huvud tänker, den där kan Gud aldrig använda. Men tänk, det kan Gud. För Gud är perfekt och har all makt i himmel och på jord. Vi ber. Jesus, tack för att all makt i himmel och på jord är din. Tack för att äran är din i evigheters evighet. Tack för att du är en Gud som är helig och rättfärdig. Tack Gud att du vill visa att det är du som det är du som gör. Det är du som räddar och befriar. Tack för Gideons vittnesbörd om att du Gud kan slå ett läger fullt med midjaniter endast genom 300 man, för att du är Gud. Tack för Gideons lydiga hjärta. Jesus, tack att vi får vända oss till dig, ha blicken fäst på dig och försöka förstå hur mycket du älskar oss. Tack att det kvittar vad vi har gjort, vad vi har varit med om, vad vi gör för fel, vad vi gör som är rätt. Vi kan aldrig göra någonting för att förtjäna eller ta oss för långt bort från din kärlek. Utan du älskar oss villkorslöst. Tack för att den nåden verkar och att du vill använda oss var och en. Tack för att det finns en uppgift för var och en i ditt rike. Där du kallar, där du utrustar, där din ande verkar. För att ditt namn ska bli ärat, inte vårat namn. För att din församling ska nå ut, växa. Inte för våran egen skull. Jesus, tack för din kärlek, tack för din nåd. Jag ber Gud att vi än mer ska få vara som Gideon. Att när vi har fått det bekräftat att det är du Gud som talar, att vi ska få våga gå. Jag ber för den som har längtan på sitt hjärta men som tänker att man inte duger, att man inte är tillräcklig. Jag ber Gud att du ska komma och upprätta de tankarna. Kom och visa att du Gud är Gud. Att all makt är i dina händer. Det är du som verkar och gör. Jesus. Amen.
Tack Hanna. Det är precis som Hanna bad, att du kanske sitter här och tänker att jag är ju verkligen inte någon speciell. Jag tror att författaren i Domarboken försökte verkligen göra det tydligt. Gideon tänkte samma sak. Jag är verkligen inte någon speciell. Men det är ungefär de som Gud brukar välja ut. De som inte är speciella. För då kan Gud visa att det är han som är Gud.